Ja du, det här ser ju inte... Det här associerar man ju faktiskt direkt till nazism. Det kan ju för sig bero på att det står just Sverigedemokraterna.
Det här är då i riksdagens rum för presskonferenser som alla partier kan använda sig av, som ligger precis utanför plenisalen. Och det här var det första gången Sverigedemokraterna skulle presentera en skuggbudget, så att det fanns ju ett visst intresse.
Det här är Pontus Mattsson. Han är politisk kommentator här på Sveriges Radio och han har precis hoppat till.
Oj, varför skriver de på det här sättet? Varför använder de här bokstäverna?
Bilagan han håller i sin hand, den innehåller detaljuppgifter till Sverigedemokraternas budget 2010. Det är i sig inget konstigt. Det märkliga är valet av typsnitt. Rubriken är satt i typsnittet Old English, en gotisk fraktur.
Det här brukar man ju inte, så här brukar inte riksdagspartiernas bilagor se ut.
Förutom att den är svårläst så osar den 30-tal och nazism.
Det var precis de associationer jag fick. Jag läste en gång för länge sedan Mein Kampf, en tidig upplaga som var just med sån här frakturskrift, tror jag det kallades då, och var ju nästan oläsligt. Jag tyckte det var lite vågat att använda det där typsnittet i det här sammanhanget.
T I P O Typo.
Idag om typsnittet Old English och den gotiska frakturen. Hur nazismens bokstäver blev förort hiphopens signum. Jag heter Simon Moser. Det vi idag känner igen som typsnittet Old English, det ingår i familjen gotisk skrift eller gotisk fraktur. Det är inspirerat av hur de första typsnitten såg ut när Johan Gutenberg började trycka på 1400-talet. Han i sin tur hade tagit sina bokstäver direkt ifrån medeltidens handskrifter.
I min karriär som formgivare så höll jag på med kalligrafi. Och då håller man på mycket med frakturer just för att få in penseldragen och få till det här. Det är ett hantverk att få det snyggt.
Carina Nilsson, hon är chefredaktör på tidningen Capo Design. Hon tar det från början.
Allra första början så är det ju handmålat typsnitt från munkar som har skrivit i urminnes tider.
Munkarnas sätt att föra pennan ser vi än idag i typsnitten. De brutna linjerna som kännetecknar Old English kommer av att bredpennor som munkarna hade inte gick att föra mjuka svängar. Istället så lyfte man pennan och gjorde ett nytt streck, en bruten linje. Stilen kom att kallas fraktur. Använder man Old English idag så vill man förmedla att någonting har tradition. Carina Nilsson tror att det storartade i den gotiska frakturen kommer från tiden när snitten skapades.
Den storsvulstigheten är ifrån arkitekturen och kyrkorna och klostren och det här storslagna.
När resten av Europa allt mer gick över till moderna bokstäver så stannade tyskarna kvar i sin fraktur. I Tyskland levde den gotiska frakturen väl från Johan Gutenbergs 1400-tal fram till 1900-talet. Därför var det inte konstigt att Hitler menade att den gotiska frakturen var det enda som kunde framhäva nationens renhet. Nazisternas svastika ansågs dessutom se väldigt bra ut tillsammans med den gotiska frakturen. Det gjorde att frakturen blev en självklar del i nazisternas propaganda. Old English är idag den mest kända gotiska frakturen och det gör den med sitt arv till ett högst politiskt typsnitt än idag. Därför var det kanske inte konstigt att många blev förvånade när det dök upp på Sverigedemokraternas presskonferens. Jag visar dokumentet för Carina Nilsson.
Ja du, det här ser ju inte... Det här associerar man ju faktiskt direkt till nazism. Det kan ju för sig bero på att det står just Sverigedemokraterna.
2010 när dokumentet med detaljuppgifter produceras, då har Sverigedemokraterna jobbat på sin image. De har slopat partisymbolen med en hand som håller i en fackla. Istället har de en blåsippa. De har även jobbat med sin grafiska profil och de har snälla bokstäver som inte sticker ut. Hur tänkte de då när de plötsligt gjorde ett dokument i Old English?
Ja, det har ju helt enkelt inte funnits någon tanke.
Jag ringer upp Sverigedemokraternas presssekreterare Erik Murén.
Den som nu har gjort det här, vilket vi inte har kunnat utreda vem det är, har ju helt enkelt bara slumpvis valt ett typsnitt.
Så det är slumpvis valt?
Ja, alltså han eller hon har suttit i Word och bara plockat ett typsnitt. Det här är ju ett typsnitt som kanske ser ut som var från den tiden, men jag vet inte just om det skulle koppla det till Tyskland.
Men Pontus Mattsson på Ekot, han tror inte att typsnitt är en slump.
Min egen gissning är att det är en blinkning åt partiets historia som är utförd av någon som jobbar för Sverigedemokraterna på riksdagen och som tillhör den falangen, om man får uttrycka det så, som inte i lika stor utsträckning som den nuvarande partiledningen med Jimmy Åkesson i spetsen just vill distansera sig från det förflutna. En eller någon person eller några personer som gjorde det här som en sorts liksom tyst intern markering av att det finns ett arv också.
Arvet efter nazismen är komplext på flera sätt. För många blev nog förvånade i januari 1941 när nazisterna plötsligt förbjöd den gotiska frakturen. Den hade efter efterforskningar nämligen visat sig vara judisk. Att de ockuperade folken inte kunde läsa den föråldrade frakturen och därmed inte kunde läsa vad Berlin ville visade sig först efter kriget vara den egentliga anledningen.
Typo.
När Hitler menat att frakturen var det enda som kunde framhäva nationens renhet så hade han nog inte kunnat ana att Old English och gotisk fraktur 50 år senare skulle bli ett starkt varumärke för unga hiphoppare i förorten.
Vad är kopplingen? Hur hör det här ihop?
Typsnittstecknaren Carolina Loudon, hon såg länge det här som ett av typsnittsvärldens obesvarade mysterier.
Många har undrat hur kommer det sig att man förknippar de här frakturerna med nazityskan och sen i samma veva har hiphopmusiker i den här typsnittet. Vad är kopplingen?
Svaret hittar vi på 1500-talet, långt innan nazismen ens var påtänkt.
Och det man kan tänka sig är att den här tyska gotiska stilarna, att de köptes upp av tryckerier i Holland. Och det holländska och spanska kungahuset hörde ihop under en period.
På 1600-talet tar den gotiska frakturen båten från Spanien över Atlanten till Latinamerika. När spanska biblar börjar tryckas med gotisk fraktur så börjar även mexikanska biblar göra det. Nästa steg på vägen mot hiphoppen, det är fängelsekunder.
Så att många såna kriminella har haft gotiska tatueringar, alltså tatueringar på ryggen med gotisk stil. Därav den kommer in i hiphoppen, för det har varit lite coolt och lite tufft att ha gotiska bokstäver tatuerade på ryggen. För det kan man ju undra, för de har ju absolut ingenting med Tyskland att göra som sådana, utan det är mexikanska kriminella som har de här tatueringarna. Jag tycker att det är jätteintressant med gotiska bokstäver, hur vi ser på det idag. Vad händer om vi skulle sätta en dagisskylt med gotiska bokstäver? Och varför kan det bli så fel när till exempel The New York Times kan ha gotiska bokstäver eller någon annan stor dagspress har gotiska bokstäver i sitt huvud, i sin logotyp? Och sen när Sverigedemokraterna använder det så flyger vi i taket, för vi tycker att nej men gud, så kan man inte göra. För det blir fel associationer. Och associationerna är inte till vad som helst. Det är inte till New York Times, utan det är till Tyskland.
Från munkar till nazister och vidare till hiphoppare. Men vad ska vi använda den gotiska frakturen till idag? Carina Nilsson på Kapo Design tror att vi alla kan enas om att den har sin plats i högtiderna.
När skulle du använda en fraktur?
Men jag skulle nog använda det i någon sorts julhälsning, tror jag.
Du har hört Typo i P1, idag om Old English och gotisk fraktur. Typo produceras för Sveriges Radio P1 av produktionsbolaget Filt.